Anders, du kan på oss den här gången.
Hej allihopa och välkomna till episod 2, jag menar att säga säsong 2, men episod 2 av Modermodemet. Tack till alla som lyssnat tidigare avsnitt och haft åsikter och idéer och tankar att dela med sig av. Hoppas att det fortsätter gå upp i alla kurvorna för vår engagement. Men idag ska vi prata om erfarenhet, tror jag vi har sagt. Eller kanske senioritet eller något i det, ja, den typen av ämne. Och idag är det som vanligt, kan man väl säga, Anders här och Bartek.
Hallå, hallå.
Och Patrik.
Tjenare.
Och idag har vi tyvärr inte med oss Patriks gamla mikrofon, utan idag får vi bara höra Patrik när han pratar.
Rest in peace.
Ja. Ja, nu har jag sagt jättemycket saker, så nu är jag tyst en stund.
Jag kan meddela att jag har en ny mikrofon, så vi får se hur det blir. Jag blev självmedveten efter förra avsnittet när det blev så mycket prat om mikrofonen. Och jag tänkte på att jag ska byta min väldigt länge, för jag tycker att det, jag vet inte om min röst var inkompatibel med den, men det kändes alltid som att jag var 3 decibel lägre än alla andra. Så nu har jag en fancy ny Röde NT USB Mini.
Vad kul. Och för alla som är nyfikna så använder jag den inbyggda mikrofonen i min MacBook Pro M2 Ultra Deluxe, alldeles för dyr laptop. Som tydligen är ganska bra, säger folk. Det är ju kul.
Nu vet jag inte hur det här kommer låta, men förra avsnittet så tyckte jag att du lät överlägset bäst av oss alla.
Kanske inte har med micken att göra. Ja, nej. Erfarenhet, är ni erfarna?
Jag vet inte. Jag har hållit på länge, men jag känner mig inte erfaren. Jag känner att jag precis liksom passerat gränsen för att gå från junior till standardutvecklare. Jag har inte hoppat på den här hypen med att man blir senior efter 18 månader.
Oh, don't get me started.
Ja, fast det var det jag ville. Jag vill få dig startet.
Du har en poäng. Kanske därför vi är här. Jag vet inte hur jag känner om det där faktiskt. Jag vet inte, jag såg en väldigt bra bild som var ett Venn-diagram, fast det var massvis med Venn-diagram. Och man själv var en liten cirkel, liksom, som man säger. Det var massvis med Venn-diagram som satt ihop, och så ens egna erfarenhet var liksom någon slags
skärning
mellan alla de Venn-diagrammen. Så här. Jag tyckte den var väldigt bra. Så här, liksom. Det beror helt på vad man menar med erfaren. Liksom, programmering? Ja. Så här. Projektledning? Nej. Alltså, ja.
Jag tänker ju mycket på, när man pratar om det här, så jag hamnar alltid i tanken på det här med svart bälte i typ karate eller kampsport. Jag vet inte om det här stämmer, men det har jag alltid hört, i alla fall som liksom tonåring, när det var intressant med vem var svart bälte i karate. Så fick man alltid höra att svart bälte, det är då man liksom har lärt sig grunderna. Det är då man liksom är en vad ska man säga, staff engineer, liksom, eller vad man nu kallar det. Man liksom är en, ja, du kan bidra, du kan sakerna. Du vet vad du inte vet, vad du inte kan än, till stor del och så vidare. Att man har liksom någon slags kompetent grundnivå.
En invändning. Staff engineer är väl typ högsta.
Det är sant, det är rätt. Det är för att allting heter så konstigt. Vad tänker jag på? Du är en
standard.
Ja, icke-junior utvecklare. Vad kallar man det? Jag vet inte ens vad det kallas längre i svenska termer. Men
nu rör vi vid ett väldigt, väldigt intressant grej, tycker jag. Varför vi inte har det i Sverige. Eller i alla fall inte på de flesta företag. Det är klart att lite större internationella företag brukar ha det, typ Microsoft och liknande.
Alltså att du menar en
nivåer?
Progression path för engineers, inte bara för chefer. Typ. Liksom. Ja.
Alltså att man har software development engineer som är entry role, och sen har man senior och sen principal och partner och
technical fellow.
Fellow, precis, när man bara är gammal och kan saker. Och det är det man gör på jobbet.
Jo, men det finns ju hur många sådana nivåer som helst. Det finns så här software engineer 1, 2, 3, principal, staff, partner, distinguished. Och det tycker jag är intressant. För att i Sverige, på de flesta företag, så är det mer... antagligen är man systemutvecklare, eller så är man senior systemutvecklare. Och det kanske inte är konstigt att det är så många människor som... Jag vet inte, att man känner efter ett tag så liksom, att det inte finns någonstans att karriärsmässigt liksom gå upp mer. Och att man kanske går över till andra saker som projektledning eller... Ja, det är väl... Ja.
Jag har en teori.
Klipp inte bort grejer, men jag ska låta Bartek prata. Så ska jag tänka igenom vad jag vill säga.
Jag har en teori. Först ska jag bara flika in. Vet ni varför det är ett svart bälte?
Jag nickar nu i videoströmmen här.
det är för att man har blivit omkullkastad så många gånger så att bältet har blivit svart av jord.
Okej, rött bälte då?
Man har failat så många gånger så att man har förtjänat. Min teori är att vi inte har några ordentliga mjukvaruföretag i Sverige. Eller vi har ingen kultur av det, utan de flesta som jobbar med utveckling i Sverige jobbar på IT-avdelningar och gör liksom intern... Vi har väldigt få renodlade mjukvaruföretag i Sverige. Så det finns ingen riktigt...
Verkligen. Det finns väl, tänker jag.
Nämn några.
Ja. Nej, men det finns massor med företag som liksom, deras business är att bygga mjukvara. Alltså...
Jag vet inte, det kanske är min fördom, men de flesta utvecklarna som jag känner till jobbar liksom på H&M och bygger deras interna grejer, jobbar på banker eller det liksom finns inga riktiga, det känns som att det är få som bygger produkter som man säljer, mjukvaruprodukter, utan man bygger liksom
jag vet inte, jag kanske är biased eftersom jag jobbar för ett mjukvaruföretag, men
alltså jag tror jag håller med. Jag delar upplevelsen du har, Bartek. Vi kan ju bara ha fel, mycket väl. Men jag tänker mig att det finns ganska många som bygger mjukvara, men det är ofta mer liksom nischat, eller som du säger, man sitter på liksom Leffes Tull AB och bygger tullmjukvara i 20 år. Liksom. Men då är man ju en mjukvaruingenjör som understödjer en annan funktion, så man säljer inte liksom mjukvaran primärt. Vi har ju många konsultföretag och sen har vi alla bilföretag som anställer många konsulter liksom. Men de här stora, alltså alla de här stora fang, manga, vad de nu heter, företagen, den typen av företag saknas ju lite i Sverige, men det är kanske inte så konstigt med tanke på hur små vi är som land, alltså bara i termer av omfattning. De finns ju här som aktörer, men inte, ja.
Men nu ska inte jag vara sån, men alla mjukvaruföretag har väl någon form av nisch, alltså någonting som de riktar in sig på. Eller?
Det kanske är så. Vad är det vi pratar om egentligen? Jo, okej, okay. Det vi pratar om är att vi inte har, att man inte har den här karriärstegen för utvecklare. Ja, för IC, alltså individual contributor-utvecklare. Man ska inte bli tech lead, arkitekt. Man ska fortfarande koda på något sätt. Eller ha det som i alla fall primär liksom, gebit. Ja.
Jag vill minnas, för länge sedan när jag liksom var ny i branschen och sökte jobb, så Ericsson sökte ganska många och de hade ganska liksom, nu söker vi en software engineer 2 eller software engineer 3, och så var det ganska liksom uttryckligen. Men tittar man på alla andra som söker jobb, då är det oftast vi vill ha en React-utvecklare, vi vill ha en .NET-utvecklare. Det är liksom inte så det är inte så uppstyrt.
Spotify har faktiskt det där lite mer.
Mm, just det.
De kanske är ett av undantagen, och Klarna kanske också, när jag börjar fundera. Men de som också är väldigt lite, stora, mjukvarufokuserade.
Men det är väldigt stora företag också. Väldigt internationella.
Ja, men det är ju verkligen amerikaniserade, känns det som, i alla fall utifrån sett. Men jag har några åsikter om de här roll, alltså titlarna. Det är ju lätt, man har ju den här svenska reflexen att vad ska man hålla på med, massa titlar hit och dit, och det är lite bajsnödigt och sådär. Men egentligen den här titeln jag har svårt för är egentligen juniorutvecklare. Alltså junior prefixet på utvecklingsroller. Det är den enda som jag liksom brukar fastna vid och börja argumentera emot, så att det inte behövs och inte är värt att ha. För just för att det blir ofta en, det blir som en slags du får sitta med på Jedi Council, men du blir inte mästare grej, att man liksom inte riktigt får ansvaret som man behöver för att växa alltid.
Finns det några andra branscher där juniorprefixet finns? Jag har inte sett någon så här, aldrig liksom haft möte med en juniorbankman för att diskutera mina lån, eller juniorbilmekaniker, eller
nej,
juniorbarista.
Ja, då finns det säkert,
går väl lärling, tänker jag mig, eller kanske.
Ja, ja. Alltså de finns ju säkert informellt så liksom, eller men, snarare de facto, men just den här titelgrejen.
Och sen lärling, då tänker jag mig någonting där det finns väl så här utstuderat var, att man ska lära sig på plats liksom, att det finns en plan för att man ska lära sig. Typ om du ska bli låsmed, så när du är lärling liksom, när du inte är lärling längre, så kan du allting som du behöver kunna för att vara låssmed. Mm. Men att
nej, för om man skulle gå ett om man skulle gå ett trainee-program i Sverige, alltså ett IT-trainee-program i Sverige, skulle man ju inte komma in sen som liksom standard-engineer. Man skulle komma in som junior på många företag efter ett sånt program till exempel. Och visst, det är ju mycket så att lära på jobbet yrket till viss del, men det är ju typ alla yrken som är lite liksom avancerade, tänker jag, men även låsmedel är verkligen det, liksom en hantverkare yrken. Så att, och det jag har svårt för med titeln är att den liksom, det är lite en så här förfördelning av någon slags, eller förfördelning, det är en sänkt förväntan. Och inte för att man ska kräva mer av människorna, utan för att de ska förstå att det här är ditt jobb nu, liksom. Du är ny på jobbet. Alla vet att du är ny på jobbet. Ingen kommer säga åt dig att ta ansvar för någonting dag ett, för alla vet att du är ny på jobbet liksom. Eller nyexad eller vad det är. Man behöver liksom inte ha den här du får också en liten markör på i pannan om att du faktiskt är lite sämre än andra liksom, lite nyare och måste lära dig grejer och sådär. Utan att det vet man redan om. Liksom alla vet om vem som har varit där längst och kan mest, och man måste fråga saker. Och såklart blir det också sannolikt en lönefaktor på många företag, att du är junior, så därför får du lägre lön. Liksom.
Mm. Och det kan jag tycka är fine om man tog juniorrollen för vad det är. Och det, tyvärr så är jättemånga företag jättedåliga på att ta in juniora utvecklare. Man tänker att vi har ett team med 5 pers och alla de har en produktivitetsfaktor på 1. Och så tar vi in en junior och han har en produktivitetsfaktor på 0,3. Så tillsammans har vi 5,3. Men så är det inte, utan den juniora kommer första halvåret året dra ner resten av teamet. Så det är, man plussar inte ihop produktivitetsfaktorn, man multiplicerar dem. Så det är liksom det är verkligen en investering och man måste behandla det som en investering som ska liksom näras och läras upp. Och det är väldigt få som gör det, utan man bara tar in dem och ger dem en laptop och säger kör. Och det, jag har sett det bli pannkaka väldigt många gånger, för att alla andra har fullt upp med sitt och har liksom inte någon uttalad tid att ta och liksom onboarda juniora.
Nej, det har jag verkligen sett också, både på större företag men även nu för oss. Jag jobbar, vi är bara 2 utvecklare av 8 anställda totalt liksom, eller 8 på företaget då. Och vi är ju väldigt försiktiga med att ta in utvecklare generellt, men speciellt ta in någon som är mer junior, just för att det skulle bli, vet vi liksom, en enorm upplärningsperiod i termen av domän, oberoende av vem man är ny, om man är junior eller inte, men också då lära upp till tekniska och liksom behöva mer handledning. Och när vi bara är 2 utvecklare så innebär det att en av oss kommer på halvtid liksom assistera en juniorutvecklare med alltså diskussioner, code reviews, allt sånt, men också arbetsledning och vad ska jag göra nu liksom, och den typen av, som man inte har lika mycket när man är lite mer erfaren, man kan se själv lite och komma med förslag liksom. Så det är ju en stor risk som med små företag tror jag, att ta in juniorer. I storföretag, så som du säger, tror jag att de liksom bara slängs in och tänker att de kommer inte göra någonting i ett halvår, men sen blir de fullvärdiga medlemmar i teamet och sen kör vidare liksom. Att det bara är att vänta på att de ska växa upp och bli liksom 1,0 bidragare istället för 0,3 liksom. Mm. Jag håller med om att det verkligen inte funkar så. Och speciellt om det görs liksom på löpande band, att man alltid har en i teamet som är junior och nyanställd, då kommer ju teamet aldrig riktigt få komma upp i den ånga den skulle kunna få.
Verkligen. Jag tänker på det du sa i början, Patrik, med Venn-diagram och att liksom det är inte ett Venn-diagram som man växer inom erfarenhetsmässigt, utan det finns liksom massa aspekter, och jag har sett vissa som är jätteduktiga på att verkligen nischa in sig och bli jättebra på en ganska snäv sak. Men väldigt många, tror jag, i alla fall jag, flyger väldigt vind för våg och liksom testar lite här, och då växer den här erfarenhetscirkeln långsammare, även om den blir bredare. Jag vet inte om en cirkel kan vara bredare, det blir normal.
Ja, det är ett tjockare streck. Någonting.
Ja.
Ja. Ja, det är ännu en cirkel i Venn-diagrammet liksom, men du är fortfarande en liten prick i mitten, så att säga. Jag tror att det du menar lite, att det liksom är att man får in ännu en färgdutt. Men, ja.
Ja, men det är intressant det där. Jag skulle nog se mig själv. Jag har jobbat, jag är inne på år 19 tror jag, som... Och jag har väl erfaren så inom, jag har jobbat med C-sharp, C, C++. Men jag är jätteoerfaren när det kommer till liksom så här frontend-utveckling till exempel. Så är jag erfaren? Eller liksom, alltså man blir väldigt nischad efter ett tag när man har jobbat. Antagligen så blir man väldigt nischad, eller så är man som Bertek sa, som du beskrev dig själv, att du känner dig ganska bred och att liksom hur liksom, ja.
Jag tänker mig att erfarenhet kanske delvis är förmågan att man blir mer och mer man blir bättre och bättre på att omvandla tidigare erfarenheter till lärande i nuet liksom. Så att även om du inte kan React, säger vi, så det faktum att du har programmerat professionellt i snart 2 decennium innebär att du nog har ganska mycket lättare att applicera mönster du har sett i andra språk, eller plattformar eller vad det nu är, på det du ser som är nytt. Man kan snabbare liksom sortera in, ah, okay, det är en sån grej, det är lugnt. Det här är det nya som jag måste lära mig liksom specifikt. Och det tänker jag, och så, det finns ju en liksom implicit bredd där, även om man är specialist, liksom, om man är den här T-formade grejen, liksom, att det är, även de som har ett djup, man drar ändå med en viss liksom djup på sidorna också när man lär sig grejer, alltid tänker jag mig. Och att det är lättare att få in mer saker i den lilla byttan liksom, som man bygger på.
Ja, det har jag verkligen reflekterat över. Nuvarande kunden gjorde en stor resa in i bolnet. Och det som slog mig var att när man börjar klicka runt i Azure-portalen, alltså att web services, det är typ precis samma sak som IIS-sajter var. När man körde på servern, fast lite annorlunda, och saker heter lite annorlunda och ligger. Men det är typ mer eller mindre samma sak. Och man kan återanvända ganska mycket av den kunskapen genom att bara sätta nya etiketter på saker. Man är bättre på att googla och mönstermatcha, helt enkelt.
Jag tror inte jag är bättre på att mönstermatcha just när det kommer till så här JavaScript och sånt. Alltså, för jag tänkte lite på det på Anders sa där, liksom att man känner igen så här paradigmer och sådär, men gör man verkligen det liksom om man går från backend-utveckling till exempel frontend-utveckling? Min känsla när jag liksom har provat på att bygga någon React-grej eller någon view eller något sånt där, att det en låda med magi som man inte riktigt får grepp om.
Jag önskar verkligen att vi hade en soundboard där vi kunde ha så här hot take incoming ljudeffekt. Men kan det vara för att frontendutveckling är typ tech bros som har speedrunnat typ att återfinna massa grejer från scratch och göra det halvdant och ledsna halvvägs och hoppa på nästa grej. Och, så att det liksom det blir ett mishmash av saker som
Men jag vill ändå försvara dig själv ifrån dig själv nu, Patrik, och säga att du nog visst har ganska mycket. Alltså jag tänker typ som jag vet att du sitter ju med Rust ibland och du har gjort väldigt mycket i .NET. Och jag föreställer mig att bara en sån sak som att man typ använder Rusts typsystem kommer ju hjälpa en om man sen ska använda TypeScript som också har union types till exempel. Eller bara koncept som att man, om man läser något dokument för React, så står det att bla 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 use immutable data types bla bla bla, så vet du vad det betyder mer eller mindre.
Ja, jo.
Så lite får man ju.
Programmeringen i sig brukar inte vara några problem. Så just nu sitter jag med Swift, har jag börjat plocka upp till exempel, och det är inga problem. Och TypeScript har jag gjort med, utan det är mer liksom, när jag tänker frontend-utveckling, då tänker jag ju på de här stora bästarna som man ska bemästra. React, Vue och Angular. Och
där de är ju svåra. Det är stora ramverk som gör väldigt mycket. Även om man säger att React bara är ett vylager och så vidare. Men liksom i praktiken, att bygga en modern frontend app är ju enormt. Det är som att plocka upp VPF när man bara skriver konsolappar förut. Liksom. Det är också skitmycket att lära sig.
Jo, absolut. Absolut. Jag kanske tänker på det helt fel, men det hjälper ju inte att de hittar på massa nya ord också. Typ, vad fan är hydrering? Jag har sett ordet.
Jag försöker styra oss ifrån det här ämnet, men det går fan inte. Så att det ska bli en positivt avsnitt om positiva saker. Vi kan ha ett omfrontenutveckling avsnitt sen.
Nu tar jag nya tag. Justera, Patrik.
Ja, nej, men, alltså men det kanske också är en del av att bli erfaren, att det kommer saker som man genuint känner. Jag har jobbat på med det här, eller säg att man känner, jag har på med det här i 20 år. Liksom. Men vad fan är det här för ny skit som kommer? Jag orkar inte det här, jag bryr mig inte om det här. Jag väntar tills det liksom har kokat och ner och försvunnit.
Då kan man säga, nej, men det här är fine, håll på med det här ni, men jag tänker inte göra det här. Man måste inte hoppa på varenda grej.
Men det här kan vara farligt med, för att alltså om man så här dismissar någonting liksom bara för att det här är nytt. Det här får ni ungdomar hålla på med. Jag ska sitta med mina ASP.NET webforms sidor tills jag dör. det kan ju vara helt farligt, men man kan ju verkligen missa någonting som är alltså fundamentalt omvälvande. Jag har inte stött på någonting som har varit fundamentalt omvälvande än, men
jag tänkte på exakt det där problemet nu inför vårt samtal. Att det är en sån här sak som jag brottas med inför mig själv lite. Var går gränsen mellan att man känner sig trygg i att man kan vänta lite med nya saker, man inte måste hoppa på det senaste nya, och att man blir en allt nytt är skit, för det jag kan är bättre. Liksom en sån där surgubbe som sitter i en källare och skriver WinForms fortfarande. Liksom. Och jag hoppas att man inte är där, i alla fall så fullt så illa. Men det är ju, jag tycker att det är en utmaning just att sortera där. Men där tror jag att erfarenhet kan hjälpa, att man kan liksom titta på typ, säg, man kan titta på HTMX eller på React eller på något annat och förstå vad det passar in i ett ekosystem eller i en tech stack. Och det är svårare, tror jag, när man kommer in helt grön och bara säger, okej, React, det bygger man hemsidor med typ. Och så är det man vet ungefär. Medan som har jobbat med server och webbutveckling i 15-20 år, så vet man sannolikt, okej, det är ett JavaScript-ramverk, det körs bara i browsern, jada. Ah, nu ska de också på med backend components, intressant, varför ska de hålla på med server? Alltså att man har liksom ett slags, man kan slotta in de här koncepten i en karta. Och kanske efter det bestämma sig för, HTMX verkar väldigt coolt, men jag behöver inte hålla på med det här just nu. Jag fattar vad de gör, ungefär. Det är inte aktuellt för mig just nu. Eller Vue, eller vad det nu är. Men att man inte bara blir, det där låter som någon jävla hipster skit. Fuck it. Liksom. Att man inte är en sån person, utan att man ändå får någon slags, okej, det är det här, jag behöver inte det. Sen kan man ändå bli en sån person som gör det konstant om allt. Men ja.
Jag sitter faktiskt i en källare, så jag förstår Jag tar åt mig piken och suger upp det som han skriver. Winforms i en källare.
Winforms var ju the pinnacle of UI-utveckling. Så
ja.
Du har ju rätt.
Nej, men jag håller helt med dig, Anders, om att man får... Speciellt när man blir äldre och man har inte samma driv. Jag vill inte säga att man inte har samma energi, men lite så är det. Det är en kombination av tid och vad man vill hålla på, lägga tiden på och vad man orkar hålla på med. Så man måste bli mycket mer kräsen med, man kan inte bara springa på varje häftig ny grej, utan man får liksom, som du säger, man kanske kan titta på en halvtimmes YouTube-video, okej, jag förstår vad det handlar om på ett ungefär, men, och så kan det vara bra med det, och så kan man hålla ett öga på det, det kanske blir jättestort, och då kan man hoppa på det då.
Jag tänker ofta på det, att komma in ny idag i branschen, om man har gått en K-utbildning i webbutveckling, om man gått liksom en systemvetarutbildning eller en .NET-utbildning, alltså vad det nu är, men att man liksom har lärt sig primärt under en utbildning i några år och kanske med syfte att börja arbeta inom IT liksom efter utbildningen. Det är ju lite svårare, tänker jag, idag att komma in än för typ 20 år sedan. Bara för att det finns så väldigt mycket och typ alla koncept är överladdade med betyder olika saker, och det finns liksom, det finns ett djup i varenda jävla teknik idag som är, men det här är fronten fast det är WebAssembly. Fast ibland är det inte det. Alltså det är alltid ett enormt liksom påbygge ofta. Och det är, abstraktioner är ju något som man kan vinna på, som kan göra oss liksom bättre på att bygga saker snabbt och sådär. Så det är inte det att det är fel, men att inte ha det alls blir man ju en sån här returning HTML from the server. Oh my god, that's so stupid. En sån person liksom, som inte fattat att det var så det var innan det blev dåligt. Liksom. Nej, men att man inte alls har det. Det måste vara en enorm utmaning och kanske också en att man blir liksom stressad och orolig. Och då blir man så, nej, jag kör bara React, för React är bäst. Klart. Liksom. Då blir man en sån gubbe fast på ett år istället för på 15 år. Liksom. Att man bara, nej, det här är det jag kan och det här är bäst. Punkt. Av någon slags oro för att man inte fattar eller inte har hinder lära sig allting. Liksom. Ja.
En sak som jag reflekterar över är att precis som Patrik, jag har hållit på med det här i 20 år i år. 2004 var första gången jag fick betalt för att skriva kod, och det var jättedålig kod. Så. Men 20 år senare så är jag helt okej på att skriva kod. Men jag har typ minst 25 år kvar av att göra det här. Och någonstans måste man pacea sig och liksom välja saker. Vad vill man vara bra på? Och för att knyta åter till det här med titlar. Det är svårt, för det finns ingen naturlig... Det finns ingen naturlig karriärväg i Sverige, i alla fall upplever jag, om man inte vill bli arkitekt eller ha någon slags ledarskapsfunktion. Jag vet inte, det är kanske fördomar, men jag upplever att om man ska bara sitta och skriva kod i 20 år till så kommer folk titta snett på en. Och där är ett jättebra sätt att runda det systemet, det är att bli egen konsult, för då... Man ställer sig lite utanför hela den grejen. För det är ingen som ifrågasätter den på samma sätt.
När du inte plockar kickback till AVN med grabbarna efter jobbet varje dag. Nej. Jag vet, men jag har en känsla av att ni alla är mer eller mindre, ni alla, det vill säga ni två, är mer eller mindre självlärda, eller i alla fall hobbyprogrammerade innan utbildning och jobb. Stämmer det?
För mig, ja. Jag vet inte om det.
Vad var det? Jag höll på med kod, men jag skrev väldigt lite kod. Jag satt mest och postade om kod på forum och typ läste tutorials.
Redan då?
Shit. Redan då.
Ja. Nej, men, ja, men ändå, jag tänker att det där tror jag ändå är ett skifte som pågår. Det är klart att det finns jättemånga som är självlärda idag och som sitter liksom på pojk- och flickrummen och lär sig med Scratch eller lär sig programmera eller lär sig skriva Minecraft-moddar eller vad det är. De finns ju såklart också. Men i liksom i det professionella idag så har jag en känsla av att bland 22-åringar och bland 42-åringar så är det väldigt stor skillnad på hur många som satt med det som en hobby i tonåren eller barndomen innan de gjorde en utbildning och började jobba med det. Och det är ju också erfarenhet som man inte alltid tänker på. Jag började lära mig Python när jag var typ 12 och det, också här, det var ju typ skriva en telefonbok, skriva ett flervalsspel liksom. Det var inget svårt, men att redan då, nu är inte det här en pitch för att jag är bäst på att programmera, vill jag bara säga innan jag börjar prata om det här, men att redan då började jag hålla på med så här,
klart du är,
vad är objektorientering, ja, tack. Vad är objektorientering eller vad är liksom ett dictionary och testa sockets, det var helt sjukt, man kan prata med två datorer liksom. Det är ju, visst, det var ju inte effektivt lärande, men jag hade en oändlig mängd tid att sitta och pilla och testa och utforska liksom. Om man jämför det med att vara en, säg, teknikintresserad människa som tänker, men det här programmering, det vore kanske kul att börja med, och så går man en kurs i gymnasiet och säger, ja, det här ska jag göra liksom, som en utbildning i 3 år eller vad det är, och sen börjar man jobba med det. Det är en enorm skillnad mot det, mot att ha haft liksom 10-15 år eller ja, något sånt, säg 10 år på rummet som tonåring eller som barn, att liksom utforska och leka och laja runt. För det där lajandet tror jag kan ge så väldigt mycket liksom, av någon slags så här, vad ska man säga, ambient trygghet och bekvämlighet i de här miljöerna som man är i. Att känna att, ja, men skalet förstår jag, eller liksom IP-nummer är inte så främmande och sådär. Men allt det där är främmande om man gått en utbildning i 3 år som börjar så här är .NET, här är Visual Studio, lär dig skriva kod liksom. Och det är ingen fara att det är så, men den där liksom rädslan för allt det okända tror jag ökar väldigt mycket när man inte har suttit och labbat runt så mycket.
Förlåt. Det är något som jag funderar på faktiskt. Hur stort steget är om man börjar, om man aldrig har programmerat hela sitt liv och så hoppar man på en utbildning. Idag alltså, för om man kollar på, i alla fall när jag växte upp, då var det så här, jag hade en Commodore 64 och där startar man den och så kommer man in i en basic prompt och där kunde man programmera. Hur gör ens folk idag? Alltså man måste ju ha något, alltså vart, hur vet man vart man ska börja liksom? Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Finns det någon motsvarighet, alltså Scratch absolut, men finns det någon motsvarighet till den här basic prompten som man själv...
Grejen är att ingen har en dator hemma nu för tiden. På 90-talet så fanns hem-PC och då liksom var man så illa tvungen att lära sig lite datorkunskaper för att få igång Command & Conquer. Men nu för tiden så det är liksom iPads och telefoner som gäller och de är mycket mer fokuserade på konsumtion. Så det här steget till att vara produktiv med det kräver, det är mycket svårare att halka in på det. Jag tror att man måste bli introducerad på ett helt annat sätt. Nu har de ju för sig programmering i skolan och så vidare, men för att återanvända ditt ord, Anders, det finns inte det här liksom ambient bakgrundsstrålningen av datorkunskap som kanske fanns när vi växte upp.
Jag läste någonstans att filsystem är någonting som börjar, alltså kunskap om hur filsystem fungerar är någonting som börjar försvinna i och med iPads och allt det där. Alltså att ungdomar har svårt att förstå vart man ska spara sina filer om de på en dator. För att på en iPad så har du liksom, du har din filesarea och du bara sparar ner det där.
Mm.
Och du använder Word så allting sparas automatiskt till OneDrive. Bara ger ett filnamn.
2006 så var jag labbasse på KTH i programmeringskurser för mediateknik. Och redan då hade... Det var en programmeringskurs i typ OpenGL eller någonting. Men det som de som gick den kursen hade störst problem med var att typ navigera i i mappstrukturen på ett Solaris-system tror jag var, men ja, typ någon Unix. Liksom det här med mappar och filer och hur man flyttar filer, redan då var det liksom ett problem. Så det tror jag absolut inte att det är bättre nu för tiden.
De gånger jag har fått någon som liksom ber mig om råd, typ hur ska jag börja programmera, jag börjar kolla programmering och så vidare. Jag säger alltid åt dem, ett, börja med Python, och två, ta boken, vad heter den, Learn Python the Hard Way av Sed Shaw. Och primärt för att den boken är inte gjord för att det är så här, det är bara att använda våran bootcamp-site. Men det är så här, du ska installera en kodeditor, använd skalet om det är Windows eller PowerShell, liksom, men gör det här tråkiga i början, liksom. Lär dig navigera runt lite och typ gör dina filerna på din hårddisk, liksom. Just för att man ska få den här känslan att det inte bara är, okej, jag förstår Python-koden, men hur går jag från, liksom, jag får en sköldpadd att gå runt på skärmen i min webbläsare till att typ jag vill läsa en fil från min disk. Och det steget är ju så enormt om man bara sitter i en slags, vad ska man kalla det, en sandboxad läromiljö, liksom. Och visst, man kan ju tänka sig att mycket av det man gör idag, även som utvecklare professionellt, är i sandboxade, liksom, virtuella miljöer och sådär. Men jag tycker att det finns en vad heter det på svenska, empowerment, alltså en liksom något stärkande i att känna att man har kontroll och förstår det man gör, alltså i miljön man är, på datorn eller vad det är för liksom verktyg man använder, att det inte är, jag vet inte hur det här fungerar, men här är min lilla låda med kod, liksom. Utan att man faktiskt får en viss bekvämlighet med alltså typ operativsystem är väl det egentligen handlar om, att kunna navigera runt och kunna liksom förstå, ja, min fil går inte att köra på Unix, varför inte då? Ja, för du måste få exekveringsrättigheter. Det kanske är jättegammaldags stenålderschafs, men det är ändå det som man behöver göra ganska ofta i verkligheten om man ska göra någon docker image eller vad det nu är, liksom. Så att det tycker jag, de böckerna är bra just för att det är fokus på att göra det tråkiga först, liksom.
Ja, och det är väl det som vi tre har gått igenom organiskt för att man var så illa tvungen. För att få igång Command & Conquer på DOS när man hade lite för lite minne för att
konfigurera IRQ och DMA, eller vad heter det? Mm. Jag inte längre.
Tweaka out execute.
Hade ni egna menyer där ni kunde välja vilket spel som skulle köras och så optimera den? Auto-exec för det spelet.
Ja,
det var fina grejer.
Jag kommer ihåg, jag lånade, det fanns på biblioteket en bok, MS-DOS, jag kommer inte ihåg vilken version det var. Och där fick jag mycket idé. Oh, kolla där, man kan göra sådär. Och, ja, fan, lite nostalgisk känner jag nu.
Ja. Har du kvar dina dot-files?
Mina dot-files, nu?
Ja, från den tiden alltså.
Nej.
Det var ett skämt, men det följde ju platt. Ja.
Men jag tycker det där är en annan grej. Och du, vi börjar spåra lite till gamla gubbar klagar på dagens ungdom, men vad fan.
So much för ett positivt avsnitt.
Nej, men jag reagerar på att du sa att du gick till biblioteket och lånade en bok. Och det krävde ju också en annan slags motivation. Men även att det fanns mycket färre distraktioner som lockade på en. Det fanns liksom knappt något internet. Så att man fanns ingen TikTok, fanns ingen YouTube som man liksom kunde... På gott och ont.
Jag skulle liksom... säga det, på gott och ont skulle jag säga.
Mm.
För när man skulle lära sig någonting, allting var så, det var så mycket större. Jag kommer ihåg, jag och en kompis, vi skulle lära oss C++. Och då har vi fått veta, men det finns en gratis kompilator som är DGPP. Heter den. Kommer inte ihåg vad det stod för. Men jag kommer ihåg att vi...
DJ Deloris GPP.
Ja, det ringer en klocka. Men jag kommer ihåg, min moster hade internet då. Det här var 90, vad kan det vara, 94, 95, 94 kanske. Och vi gick till henne med disketter, laddade ner. Åh, det saknas det här libbet som behövdes för att kompilera. Okej, då fick vi gå tillbaka. Hej Ulla, min moster heter så. Kan vi låna internet lite till? Och så fick man ladda ner nästa. Och sen så... Så det var ju verkligen på, som du sa, på gott och ont. Alltså när man väl... Att lära sig saker. Man var ju verkligen tvungen att vara supermotiverad. Det fanns ju i princip noll kunskap som var lättillgängligt. Alltså, det fanns inget Stack Overflow som det finns idag om man har en fråga om. Möjligtvis att det fanns något forum
det,
någonstans.
Ja, precis. Det fanns mailinglistor. Och just i IGPP så rapporterade jag en kompilatorbugg som jag blev typ dumförklarad av personen som svarade att nej, men du förstår inte hur C++ funkar. Och fram tills 2008 så var det första sökresultatet när man sökte på mitt namn på Google.
Fantastiskt. Och jag är så glad att jag inte skrev någonting.
Men jag håller med er om att det var inte bara bättre för i termer av liksom, vad ska man säga, läromaterial och modaliteten. Alltså, vissa lär sig bättre av att lyssna på en podcast eller titta på en video eller få labba med i en online lab som jag precis dissade tidigare. Liksom, det finns många sätt att lära sig och att sitta liksom i en gång i en källare hos någon förälders jobbdator liksom. Försöka kompilera Slackware. Det är klart att det inte är det optimala sättet att lära sig allting i världen. Men jag tror på tragglande. Alltså att traggla tror jag är någonting som lär en saker. Att sitta och liksom, vad fan, jag måste kolla den här grejen. Vad fan, det funkar fortfarande inte. Så här. Och det är någonting som jag tror att vi alla känner igen från vårt arbete dagligen. Liksom. Vad fan, det ska ju funka. Vad fan, jag har gjort allt rätt. Liksom. Det är ju en färdighet som aldrig blir gammal, att ha någon slags både tålmodighet men också tillit till att om man bara tragglar länge nog så funkar det. Man kan alltid lösa allt om man bara sitter länge nog och bankar huvudet i väggen. Liksom. Och det är mycket det som programmering är ofta, att man liksom inte, nej det funkar inte, skitsamma, skit i det här, går inte att göra längre. Utan okej, okay, men det här funkar inte, men det här går ju att lösa. Liksom. Jag vet att det här går att lösa. Så där tycker jag att man kanske lär sig, även om man lär sig ämnet saktare via traggel, så lär man sig liksom en färdighet i sig som är någon typ av ja, ihärdigt problemlösande och felsökande som jag tycker verkligen är en del av att vara erfaren i det här jobbet. Att inte bli liksom, nej, det går inte, jag får gå hem, det går inte att bygga det här. Liksom. Utan bara, jag löser det här, men det är fan vad jobbigt det här, jag hatar den känslan. Liksom. Och jag tror att alla som jobbat ett tag sitter och suttit med här liksom, har veckan bara, jag ska bara lösa en grej och det går inte att göra. Och jag sitter där liksom, det är 8 timmar. Jag skulle bara satt på toaletten 8 timmar, så jag fick ingen poäng att göra det här. Men till slut så står man där i duschen eller någonting. Många exempel via toaletten nu, förlåt. Men står man där i duschen och bara, just ja, det är den där jävla grejen. Liksom. Och det är en erfarenhet, eller det är en färdighet som man måste träna upp, tror jag. Både en tillit till sig själv, men också en färdighet som man blir bättre på. Liksom. Och där är liksom det här att traggla med grejer. Att konfigurera IRQ och DMA för sitt ljudkort, liksom. Även om man inte behöver göra det längre, så tror jag ändå att det finns något värde i det. Det är klart att det kanske finns andra saker som kan ge bättre utväxling i termer av att producera kod liksom. Men jag vill ändå liksom slå ett slag för det där, att sitta och hålla på och fippla, att det är värt någonting fortfarande.
Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror det är jätteviktigt att lära sig att ett, för att det tolereras ju inte på ett jobb att säga sorry, jag vet inte hur man gör, men lycka till med den här grejen. Att det är jätteviktigt. Frågan är liksom hur man lär upp den. Om det bara är att sitta och traggla liksom.
Jag brukar bara dra kortet längst ner i backloggen och inte säga någonting och sen ta nästa kort. Det är min lösning. Ja, nej, tyvärr. Det är svårt det där. Och vissa kanske har det i sig liksom, alltså som en, vad ska man säga, medfödd eller naturlig delvis färdighet. Så. Men jag tror att det är för många som frågat mig om det här med läsprogrammering, så säger jag, var beredd på att du kommer känna dig dum och frustrerad hela tiden. Att det är liksom det du gör när du lär dig programmera. Att man känner sig, jag fattar ingenting, det är för många koncept, alla är främmande, min for loop funkar inte för jag missar något jävla semikolon någonstans. Liksom. Och att det här som är programmering. Liksom. Bli bekväm med den där skiten. Liksom. Om man inte kan komma över det steget, att det här, men fan, jag fattar inte. Liksom. Om det är, nej, det är för jobbigt för mig. Då tror jag det är svårt att bli programmerare, i alla fall erfaren programmerare, så att man inte kommer palla vara kvar i jobbet så länge liksom, eller i yrket så länge. Så att det, ja.
Ja, man måste nog vara beredd på att känna sig dum. Och att, jag känner mig fortfarande dum ganska ofta när jag sitter.
Jag brukar säga det också.
Just nu sitter jag med Kotlin och JVM som jag typ inte har rört på 15 år. Och allting är nytt och konstigt och jag känner mig så jävla dum. Ja. Men,
och så, ja. Sen så ber någon dig ladda ner Slack och det går liksom inte ens att hitta länken. Det är kört.
Det är sant. Jag kanske är dum. Det skulle förklara så oerhört mycket faktiskt.
Du får kolla dig själv i spegeln lite djup nästa gång och fundera. Fundera rejält.
Jag undrar vad er åsikt är på programmerare kontra utvecklare. För min del så känner jag att jag är ganska för tillfället saturerad när det kommer till liksom rena kod chops. Och det som ger mig mest värde att bli bättre på är allting runt omkring. Det kan vara liksom så här soft skills, hur man pratar med människor, navigera i politiska landskap på arbetsplatser, vad vet jag, liksom DevOps-grejer, mer breddande. Hur upplever ni det?
Jag har faktiskt aldrig tyckt om ordet utvecklare. Jag vet inte varför.
Samma här.
Jag tycker det låter så, det är för generiskt på något sätt. Om någon frågar mig vad jag jobbar med så säger jag att jag är programmerare.
Mm.
Och sen, såklart, man kanske inte skriver kod mestadels av tiden. Men det känns ändå som att det är någonstans med det primära som jag gör. Jag ser åt en dator vad den ska göra och sen kanske jag måste gå in och fippla med någon AVS-grej eller Azure-grej eller sätta upp något bygge någonstans eller... Ja, men jag vet inte varför jag aldrig tyckte om utvecklare.
Men jag är precis likadan där. För mig är utvecklare som titel det som någon säger att de är konsult. Man pratar, vad gör du? Jag är konsult. Okej, okay. Det betyder inte ett skit. Liksom. Om jag vet att det är en IT-människa förstår jag vad det innebär. Men man kan lika gärna vara management-konsult eller vad som helst konsult.
Men det är samma som jag utvecklar egentligen.
Precis.
Jag utvecklar, precis. Vad utvecklar du? Jag utvecklar finansiella processen. Produkter på... Ja. Swedbank.
Kursutveckling på en skola. Så det finns en massa utvecklartjänster. Så det tycker jag är störigt till att börja med. Sen så gillar inte jag tanken. Jag tror att det är det du säger också Patrik, tanken på att min primära färdighet är ju programmering. Sen är det inte, det är inte att lösa code-grejer liksom, som mig som är programmering. För där håller jag med om att jag också känner mig ganska så här fylld med liksom algoritmisk smarthet. Jag nådde bara så högt på den mätaren. Liksom, det känns okej för min del. Men det, för mig är det ändå programmering. Alltså det många kallar mjukvaruutveckling och sådär. Men samtidigt tycker jag att det är värt att skilja på problemen. Alltså att bygga en liksom Anders WinConfig-tool i WinForms. Det är ju mest programmering. Det är liksom mest lista ut lite settings och skriva lite UI-kod och liksom sådär. Och kanske något lite svårare. Sådär. Men att däremot bygga en server backend som är på ett företag med 100 anställda, ni 25 utvecklare, den ska finnas över 30 år i teorin, ni byter folk hela tiden, ni får nya POs, ni byter, ska flytta miljö, allt där, det är ju liksom systemutveckling och det är det som är det svåra i det vi gör. Det är liksom, annars skulle man kunna fylla samma funktion som någon som jobbat i 10 år, om man bara jobbat i 1 år, om det bara var lär dig programmera, liksom lär dig skriva kodspråket och lär dig. Och så det du sen säger bara, det är ju det som är, det tror jag är värdefulla liksom, för någon som jobbat ett tag, att man kan allt det andra också, eller i alla fall har erfarenhet av det. Men det är inte det som är kul alltid tycker jag. Det tror jag är olika fallenheter och olika intressen liksom. Men ja, jag vet inte, jag tycker inte att det där är jättespännande. Eller? Jag är inte säker nu när jag säger det faktiskt. Det beror på lite vad man menar med det kanske. Men det är ju kul utmaningar. Jag vet när jag började intressera mig för Golang lite mer seriöst, så kollade jag på massa föredrag hit och dit. Och då pratade de mycket om det här liksom, att Golang ska lösa problem på Google. Till exempel, typ hur hanterar man migrering mellan major-versioner i en kodbas som är liksom 40 000 miljarder kodfiler stor. Det går inte bara att göra en major update, för då går det sönder för 300 människor liksom samtidigt, och då måste man lösa det på något sätt. Det är också ett, det är mer ett engineering-problem än ett programming-problem, eller vad man vill, hur man vill jämföra liksom. Och sånt är spännande, men, och det är svårt, svårare än att programmera, men det är programmering som jag tycker är roligt liksom. Jag blir ju mer exalterad än att skriva liksom, nu ska jag skriva min egen recept-app. Det tycker jag är roligare än att liksom, deployment, hur ska vi lösa det här på ett bra sätt liksom. Det är bara någonting jag måste göra för att det måste funka liksom. Men det tror jag säkert är olika för olika människor.
Ja, det är väl tur det, att det är någon som vill sitta och traggla med pipelines dagarna i ända. Och det, de tycker det är ungefär som det är tur att det finns läkare som vill hålla på med veneriska sjukdomar.
likställa DevOps-arbeten. Alltså. Ja.
Alla hörde nu att Bartek jämställde DevOps-arbeten med veneriska sjukdomar.
Jag dömer inte. To each his own.
Snarare är väldigt glad att de finns. Det är högt värderat,
ja,
tycker jag.
Men ja, båda kategorierna. Jag är jättetacksam.
Ja.
Jag tycker om DevOps-arbete. Jag tycker det finns inget bättre än när man får någonting att, när man får en, som man säger, ett C-bygge att funka, eller sätta upp ett nytt, eller sätta upp deployments, och att det bara funkar och att jag inte behöver tänka på det sen.
Jag håller med, men är inte det just det där, yes, nu är det här liksom löst, jag behöver inte tänka på det mer. Är det inte det som är skönt, snarare än att lösa problemet i stunden? Liksom? För det är en skillnad för mig, liksom, att det är skönt när det funkar, det flyter på bra, liksom, men att koda i sig, tycker jag, att skriva if är liksom kul fortfarande på något sätt liksom för mig. Det låter ju jävligt deppigt när jag skriver det, säger det.
Men, ja, men det är ju en skillnad på en feedback loop på 5 sekunder mot en feedback loop på 30 minuter.
Verkligen.
Å andra sidan hinner man hämta en kaffe i lugn och ro medans.
Ja, det är en fördel. På tal om minuter, vi börjar närma sig slutet här. Ja, jag vet inte, har vi sagt någonting av värde?
Nej.
Skönt.
Det är en podcast, för guds skull.
Jag tänkte på det förut, att jag skulle faktiskt göra det här om vi inte ens spelade in det, vill jag bara säga. Bara hade samtal i en timme.
Vad trevligt.
Så att för min del kan vi gärna prata om ingenting i en timme. Det är ganska bekvämt.
Samma. Men, faktiskt. Jag tycker det är oerhört uppfriskande bara.
Skönt.
Prata om något ämne.
Det blev bara 2 episoder av det här podcasten, helt enkelt. Ja.
Nej, men jag, det känns som att vi fick väldigt många glada tillrop, så det verkar, folk verkar uppskatta och lyssna på vårt, inom citationstecken, tomma prat.
Ja, det enda jag saknar var att jag fick ingen fact-checking från någon någonstans, vad jag hörde. Det är lite besvikelse. Ni kan mejla mig på anders@arpi.se med allt som sagts fel.
Du får det låta som en dålig sak. Jag vill inte att någon fact-checkar någonting som jag säger.
Så länge källa bara är magkänsla, så tycker jag, då kan man liksom ingen säga någonting om man ändå. Då är det liksom, jag tycker det, okej. Okay.
Nej, hörni, nu ska jag gå och skriva CAB-dokumentation som ska vara klar om en timme, så jag får tacka för den här gången.
Härligt. Jag ska skriva lite DuckDB. Jag har nämnt det i alla kanaler jag kan, men jag vill nämna det även här. DuckDB. Kolla in det.
Och jag ska skriva ett Gradle-byggskript.
Låter som att vi har
oj, oj, oj,
olika saker att se fram emot. På återhörande.
Jajamän. Hej då allihopa.
Adjö.
Hej då.